Sverige vaknar, sänder alldeles live från Älgarås klockan 9-10 varje vardag. Idag är det 100:e avsnittet som jag och Ludvig ska fira med att ytterligare en gång titta på frågan: vems fel är det egentligen att det har blivit som det har blivit? Vi har en ny kandidat här där Magdalena Andersson pekar ett anklagande finger på 90-talisterna. Detta och mycket annat ska jag och Ludvig prata om. Vi ska också försöka gräva fram lite så kallad fredagsfeeling, men jag vill även nu varna för att det kommer bli även tyvärr oerhört deprimerande när vi ska prata om en 92-åring som blev rånad precis före nyår. Trots detta ska vi försöka att ha en trevlig morgon när Sverige vaknar.
Sverige, det är dags att vakna. Sverige, Sverige, det är dags att vakna.
God morgon, hör fåglar sjunga glatt. God morgon i kör. God morgon, kom du hem sent i natt. God morgon, förlåt att vi
stör. God morgon, god morgon, god morgon, god morgon, god morgon.
Ja, men visst, som sagt, här sitter jag i Svenskarnas hus, i Svenskarnas studio, i det svenska Älgarås och myser med kaffe och vatten och lite snus. Och med mig via länk har jag ingen mindre än Ludvig Delin. God morgon på dig, Doda och Anna Dada.
God morgon, även jag har landat upp med kaffe och snus.
Ja, det är ett evigt springande.
Vilka missbrukare vi är.
Ja, men det är konstigt, sån dålig, jag försöker lägga av, men det är en dålig ritual innan sändning. Man måste ett kaffe, sitt snus, sitt vatten, sitt hej och hå, ena med det andra. Men det är väl svårt att bryta vanor, antar jag. Du, vi har ju snackat lite om sändningar och sådär. Vi ska inte göra om sådär värst mycket, men vi har väl tänkt att vi ska försöka göra det lite annorlunda på fredagar, denna heliga dag. Och försöka, ja, vi ska prata om allt fruktansvärt som händer, men kanske också lite annat på fredagar. Eller hur?
Ja, det kan vara roligt, och framförallt, alltså vi som jobbar med det, som får alltid rapportera om allt det tråkigt, jag känner att det blir en, liksom en relief för oss själva också att faktiskt kunna prata om någonting annat någon gång.
Någon gång. Vi ska börja med formalia, som vi det ju kallas. Ni vet ju såklart att den fantastiska föreningen Det Fria Sverige har massa olika trevliga händelser och möten och träffar och evenemang. Ett som jag vill rikta lite extra uppmärksamhet på just denna sändning är den 2 februari när Fria Svenskar har en jägarträff i Stockholm, alltså den 2 februari. Gå in på detfriasverige.se och anmäl er där. Ser verkligen väldigt trevligt ut. Det här är så mycket annat, men det är så här, vi ska testa lite först och se hur vi ska lägga upp det. Men den här första träffen kommer vara bara för jägare som har eget vapen och egen ammunition. Träffas man, käkar lite, göttar sig lite, utbyter, antar jag, såna spännande jägarhistorier när man sköt den där 12-taggaren eller när man missade, eller jag vet inte riktigt, jag har ingen jägarlicens än. Men ett utmärkt tillfälle att träffa folk som har samma intresse just inom Stockholmsområdet. Vi får nästan dagligen en mail om, ja, men hur ska jag göra för att träffa personer i min närhet? Svaret är alltid detsamma. För man brukar då fråga, ja, kan inte jag få lite adresser eller namn på folk som bor i närheten? Och det lämnar vi såklart inte ut, det är ju medlemsregistret. Men svaret är alltid, gå på träffar i närheten, eller var beredd att åka en timme eller två för att träffa folk. Och om man inte vill göra det, så får man helt enkelt anordna en egen träff. Det är bara att mejla oss på medlems@detfriasverige.se och skriva till exempel: hej, jag heter Pelle, jag är medlem 936. Jag tänkte ha en diskussionsgrupp på det här kaféet klockan 14.00 den 3 eller någonting. Och så lägger vi ut detta på hemsidan, så kommer det komma folk. Ibland kommer det många, ibland kommer det få. Men ni kan vara säkra på att ni kommer få träffa folk som har förstått hur illa det är med Sverige helt enkelt, och som gärna vill träffa likasinnade. Alltså den 2 februari, Fria Svenskars jägarträff i Stockholm. Missa inte det. Gå in på detfriasverige.se/event.
Ta sikte på den,
ja, precis. Skjut skarpt och andra roliga grejer. Ja, men du, vi nöjer oss där. Vi kanske tar lite mer formal. Ja, sen vi får väl se. Jag har hört att nu ska det bli lite gnäll här. Vi sätter igång med att gnälla lite, och nu ska vi gnälla på bakverk. Jag lämnar över mikrofonen.
Ja, ja, men det är ju inte så mycket som alltså att nu ska det bli gnäll, men det är alltid den här tiden på året, och någonting jag märkte är att det alltid flyttas närmre och närmre, alltså årsskiftet. Mm-hmm. Nu, jag börjar se den här reklamen om semlor, ja. Och det är alltid några nya fantastiska semlor i olika färger och former. Och någonstans så blir jag så här, alltså jag kallar mig konservativ, alltså gubbe wannabe, att jag gnäller om det här, men alltså någonstans, semlor förtärs på fetisdagen. Och den ser ut på ett visst sätt, den smakar på ett visst sätt. Så är du en sån som gillar semle, tacos och alla möjlig skit de har hittat på de senaste åren, snälla, sluta. Ja, men någonstans. För det är ändå en tradition som vi svenskar har format ur. Det är inte rätt att hålla på och flippa ur på det här sättet.
Nej, alltså man kan ju bara garva åt det och det, herregud, det är bara ett bakverk och sådär, men man kan faktiskt också absolut problematisera detta. Visst, det är bara en semla, men det är ju det här med traditioner och ändra det hela tiden. Det är liksom ett litet slag som man förlorar. Och jag menar, hade man börjat ändra julafton till exempel väldigt mycket, lagt det på en annan dag och flyttat det tidigare, vi kan ha julafton i september.
Eller ändra julmust.
Ja, precis.
Det blir ett jäkla liv. Liksom. Men ingen bryr sig om mina semlor.
Men du gillar inte semmelwraps då, förstår jag?
Alltså allt sånt där.
Gillar du prinsessemlan, måste jag fråga.
Det låter ju, alltså ja, jag håller med om att det låter ju otroligt gott och är säkert jättegott. Alltså, det är sötsaker och bakverk, men det är fel.
Vad sägs om en semmelsmoothie, kanske?
Alltså jädra tjockt att bara trycka i sig det där flytande.
Jag kollar på lite olika som finns. Korv- och brödsemla finns. Vinersemla. Nutellasemla låter ju rätt smaskigt i sig. En muffla finns också.
Alltså, ska vi gå hem till mig och käka en muffla? Alltså det finns snygg, ju lite sådär.
Muffla ja. Har i stumpen. Nej men precis, och som ni såklart vet, semlan är ju traditionellt då ett sätt att avbryta fastan. Det är som en mycket sådana traditioner omgivet av mycket myter. Det är väl lite svårt att veta exakt hur det är. Men det jag har hört i alla fall, Ludvig, nu är du semmelexperten. Det jag har hört är att munkar smugglade ju in då sötsaker eller något göttigt i själva brödet. De gick alltså in, antar det, i klostret med sina vanliga tråkiga bullar, men i det hade de lagt lite extra götta då.
Vilket nu... tjocka munkar.
Ja, vilket nu när jag tänker på det, vad är det här för tradition att fira? Vi ska liksom fuskbryta fastan och lura Gud och komma till helvetet och brinna där för evigt. Jag vet inte om det är så bra.
Ja, men vi är ju i helvetet idag.
Ja, så att, precis. Ja. Vi är ett syndare.
Fan att de har käkat semlor för oss. Det är därför vi är där vi är.
Här börjar vi svära helt plötsligt i radio hur mycket som helst. Ja, men det kan man väl göra. Men du, det är ju så här. Jag åt ju en semla igår, va? Det är inte bra då, antar jag.
Nej. Gjorde du det?
Ja, gjorde jag. Och det var min kära mor som var på besök. Och bara, ja, semla. Ja, men ska man äta semla redan? Ja, då, det kan man väl göra. Och du vet, säger mamma att man ska äta en semla, då äter man en semla. Inte mer med det. 1500-talet så började man gröpa ur...
Jag är besviken,
ja,
Daniel.
Ja, precis. Jag får äta en semla mindre. Men då är det alltså... Nej, fettisdagen heter det, va? Det är ett tag fram, va?
Ja, i februari.
Det är så pass.
Är det jag vet.
Just det. Fet tisdagen, vita tisdagen, precis. 47 dagar före... Påsk, okej. Tidigast 3 februari, senast 9 mars. Ja, men då vet vi det.
Sådär, ja. Då vet vi det.
Då vet vi det. Just det kan vi väl passa på att säga också. Vi som sagt, vi vill ändra fredagar lite. Jag har ju alltid haft den här drömmen, alltså, som jag vet att prata med dig. Jag har säkert sagt det i radion också. Jag skulle vilja till exempel att varje måndag har vi en kort, bara hitta på nu, lyssnarintervju. Varje tisdag är det dagens historiska händelse. Varje onsdag är det roliga fakta. Varje torsdag är det en inringare. Och varje fredag firar vi veckans födelsedagsbarn eller något liknande. Och vi börjar sakta, tycker jag då, med det här fredagen. Vi ska nu experimentera fram lite och se om vi kan ha lite stående inslag, till exempel veckans rant som vi kanske fick se lite här med semlor. Chatten, har ni några bra förslag så är det bara att döna på. Ska jag försöka läsa så gott jag kan. Ska vi kolla här nu vems fel allt är då, Ludvig?
Ja, jag får titta på mig själv. Om jag har förstått Magdalena Andersson rätt. Jag är 90-talist.
Precis.
Jag är född 90.
Just det. och även 40-talisternas fel. Det är liksom allas fel utom invandrarnas som vanligt då. Givetvis, det var ju ett pressmeddelande som skickades ut där man då sa att de här ladorna som var så himla fulla, de måste ha sett fel där på något sätt. De var inte så där jättefulla. Kommunernas och regionernas ekonomi och förstärkning av välfärden blir allt viktigare. Den stora 40-talskullen blir nu allt äldre och 90-talisterna är i barnafödande ålder. Det innebär att alla kommande utgifter kommer att behöva prövas mot ökade resurser till välfärden. Det är ju hopplöst det här liksom, för nu är det ju plötsligt ett problem då att folk föder barn, och det var ju också ett problem när folk inte föder barn, för då måste vi importera hela Mellanöstern hit. Man kan ju känna lite heller du, att som svensk är det väldigt svårt att göra rätt, va? För det blir alltid fel och dyrt, och så måste man ha mer pengar till välfärden.
Ja, och det regeringen alltså säger på ren svenska, det är att de här grupperna kostar för mycket pengar för att upprätthålla den välfärd vi har byggt till hela världen.
Mm.
I princip. För att de nämner inte, alltså den som jag skrev på svegot.se igår, de nämner inte elefanten i rummet, och det är alltså invandringen och kostnaden som invandrare kostar varje kommun. Och man ska komma ihåg att om vi tar flyktingkrisen som exempel, hur staten portionerade ut via Migrationsverket och privata aktörer och sa att vi tar kostnaden för det här, och alla kommuner i princip hakade på där. Nej, men alltså, i kommunfullmäktige runt om i landet så lät det som att det är en ren vinstmaskin, för att staten ger ju oss massa pengar för att husera de här raketforskarna från Syrien och liksom Eritrea, som till och med var drabbade av Syrienkriget uppenbarligen.
Just det, och hade mycket raketingenjörer på export. Vilket jag också kan tycka är konstigt med tanke på att el och sånt är lite
en bristvara.
Ja, precis.
Nej, och det är ju det som har blivit liksom problematiskt nu, när staten och Migrationsverket har slutat betala. De har lagt den här kostnaden på kommunerna själva.
Ja.
Så det har ju blivit att de kommunerna som har sett sin chans att då inom situationstecken tjäna mycket pengar, plockat in väldigt mycket invandrare, de har ju en otrolig kostnad idag.
Precis.
Vilket regeringen hävdar att nej, för de nämner ju inte det här ens en gång, utan då är det 40-talister, alltså det här så kallade köttberget, alltså boomerserna som sitter och ska kosta så mycket pengar när de går i pension, och sådana som jag, alltså 90-talister som har barn eller liksom är nära på att få barn och sådär då. För att ja, barn kostar pengar från liksom den kommunala välfärden i form av förskolor, skolor, you name it.
Och det är ju så vidrigt. Jag menar, om jag hade tänkte så här, Ludvig. Ja, vill du ha ett lån av mig, Ludvig? Ja, säger du. Ja, du får jättebra i 2 år. Men efter 2 år så kommer det här lånet börja kosta dig oerhört mycket pengar. Om du tar det lånet kan man ju tycka att du är så pass dum i huvudet att du får skylla dig själv. Men tyvärr, med den här demokratiskiten som vi har, kan vi inte säga att kommunerna får skylla sig själva. För att det är ju inte medborgarna där som har valt detta riktigt. Och jag vet att vissa kommuner har ju i panik då för att kunna täcka det här, de här stora utgifterna, tagit in fler invandrare för att få de här bidragen lite igen då. Men då skjuter man ju bara problemet framåt i 2 år. Plus att vi ser ju hur kommunerna har förvaltat de här pengarna. Jag vet, Laxå kommun till exempel fick ett jätteöverskott plötsligt. Då la man det på massa idiotsaker. Typ som så här nya lekparker och sånt. Och det är väl fint att ha. Men framförallt borde de ha sparat de här pengarna för att kunna täcka upp de oerhörda utgifterna som kommer nu, när de kommer att få betala ut massa mer socialbidrag i många fall för evigt och pensioner och sådana här saker.
Jo, och det är ju inte bara det. Sen ska man ju komma ihåg, alltså, de här kostnaderna som blir på samhället, alltså förutom rent liksom ekonomiska faktorer, du har hela förändrade stadsbilder, du har områden som förslummas, kriminalitet ökar, otryggheten ökar. Det är så många synergieffekter av att plocka in de här människorna, nice, att kommunen har förlorat så mycket mer än bara pengar.
Ja, jag menar, och saker vi inte kan, som man kallar blatteskatt, eller som vi inte kan sätta ett värde på. Du går inte ut med barnen till lekparken längre, för där hänger ett arabiskt ungdomsgäng. Du kanske inte vill handla vissa tider för att plötsligt står ett ungdomsgäng och hänger utanför. Du säger upp dig från ditt arbete i matvaruaffären för att det har blivit så hotfullt och så vidare och så vidare och så vidare. Det finns ju hur mycket effekter som helst. Så på ett sätt är ju det ekonomiska det minsta problemet, för det går alltid att lösa. Men få tillbaka trygghet och framförallt få tillbaka tilliten mellan människor som vi har sakta, sakta byggt upp här i Sverige under mycket lång tid, som nu är fullständigt raserat, och det kommer ta decennier att bygga upp det igen, om inte århundraden. Det finns så mycket rapporter som helst om detta. Det är en väldigt stor grej som man forskar på inom statsvetenskapen, just att tillit, för tillit har man sett i ett högtillitssamhälle, så funkar saker så otroligt mycket bättre. Det smörjer liksom saker och ting, att du inte behöver ha massa, ja men det är liksom, det blir lättare att ingå avtal med människor, du behöver inte vara helt nojig att någon ska sno din bil. Ni kan ju tänka er själva, tänk er ett samhälle där alla mer eller mindre litar på varandra, tänk er hur det livet fungerar, alltså vardagslivet, jämför med ett samhälle där ingen litar på varandra. Och vi börjar komma till ett samhälle där ingen litar på varandra längre, och det sätter liksom broms på den ekonomiska utvecklingen, på viljan att träffa en partner, på hur många vänner när du skaffar dig, på hur glad du är. Och det ser man då i som sagt många vetenskapsrapporter, så där, att framförallt diversity då, mångkultur, alltså det gör att folk sluter sig som en sköldpadda, brukar man säga, och då bromsas allting upp. Och jag vet inte hur vi ska bygga upp det igen, Ludvig, för jag tror det ligger otroligt långt in i framtiden. Det plus då tilliten till politiken som är rekordlåg nu, och varken du eller jag är speciellt kär i demokrati och så, men det är ändå det vi sitter med, och då är det ju bra om folk litar lite på politikerna och att politikerna sköter sig och gör ungefär det de lovar. Men det har de ju ljugit om och sabbat så länge nu, så att men viljan för folk att bli politiskt intresserade har ju sjunkit något oerhört också, för man tänker bara att alla bara ljuger.
Ja, och det är ju precis vad de gör också, de ljuger, och det är inte bara de högsta hönsen i Rosenbad som sitter och ljuger, utan det är alla instanser där det finns så kallade folkvalda, alltså människor utan alltså kompetens att styra saker och ting, har tendenser att ljuga i det här systemet som vi har. Alltså titta på valfri kommun och bara kolla vallöftena från vinnande partiet. Se om de har hållit.
Ja, men det var någon som sa det, att det är problematiskt att väljare ser vallöften som löften. Och det kan man ju garva åt, men det finns ju, om man vill tolka det där snällt, bara för att ett parti säger vi lovar att göra det här och det här om vi kommer till makten, så är det ju så i vårt system att det måste göras massa avtal, och man måste skarva med det ena och det andra och det femte, så att ofta blir ju bara alla väldigt missnöjda. Och det är därför en av anledningarna till att den här liberala demokratin är så värdelös, den är ju väldigt bakbunden alltså. Det är ingen som, man kan ju inte göra någonting egentligen.
Precis, och det är här som jag kan tycka att Magdalena Andersson med regeringen, alltså de blir extra äckliga i mina ögon, när vi ska komma ihåg, socialdemokratin har liksom styrt det här landet i 100 år. De har skapat hela det här systemet som vi har. Trots det här systemet, där alltså tilliten har sjunkit i botten, vi har många från liksom min generation vet inte ens hur det är med ett svenskt Sverige. Ändå så är det ganska så många, eftersom just 90-talisterna är relativt många, har ändå lyckats alltså träffa en partner, skaffa barn, och det är nu våra avkommor de gnäller på. Och det är ju där, alltså vi är ju någonstans en produkt av det här samhället. När vi väl lyckas, alltså trots allt som etablissemang, media och även stat gör för att vi inte ska skaffa barn, när vi väl ändå gör det, då är de på oss igen. Så heder till alla er 90-talister som har skaffat er en flamma och avlat vidare, om jag ska säga så.
Ja, bra. Fler barn vill vi såklart ha. Men Magdalena har ju lite rätt också, för det är ju 90-talisternas fel. Vi ska också komma ihåg att det är 80-talisternas fel och 70- och 60- och 50- och 40-talisternas fel. Men vi kan väl börja i din generation. Jag vet inte, ja, det är väl 00-talisternas fel också. Men vi börjar med din generation. Vi satt ju och snackade här lite på kontoret här i veckan. Hur är det med 90-talisterna? Du var inte så där jättenöjd över din generation, om jag förstod det rätt.
Alltså, i de sammanhangen som jag har jobbat i ett 10-tal år i bygg- och tillverkningsbranschen, kan man säga. Och tyvärr så ser jag ju att det är ju många ur min ålderskategori som har kanske lite mer problem att, alltså såna här enkla basala saker, komma i tid, göra det man säger och så vidare, mer än men kanske de som är lite äldre. I början när man tänker på det här, när man hörde att men folk gnäller på ungdomar och sådär, men de kan inte sköta sig. det är ganska lätt att slå sig ifrån det när man är 20 år, för att ja, de äldre, de förstår inte hur det är, hur det ser ut och sådär. Men jag är 30, jag blir 30 år. Och det finns folk som är betydligt äldre än mig som inte klarar av att hantera alltså en klocka fortfarande. Liksom.
Just det.
Och det är lite det jag kan se. Tyvärr så måste jag nog instämma i en viss kritik av min egen generation. Mm. Att det inte kan skötas. Men vi ska komma ihåg också, som jag nämnde förut, att vi är en produkt av våra föräldrars beteende och hur samhället har alltså fostrat oss.
Mm. Vi måste komma ihåg vilken tid vi lever i. Alltså. Vi måste alltid försöka komma ihåg det. Inte för liksom att komma undan ansvar, men för att vara lite realistiska och om inte annat hitta en förklaring. Vi lever i väldigt sjuka tider där man i skolan och av föräldrar och så där får lära sig vansinniga saker. Som kanske, det som jag tror leder väldigt mycket till latigt, och det har jag själv känt av och känner väl antagligen fortfarande av, det är den här välfärds... madrassen, där man alltid känner att ja, jag blir av med jobbet så finns det alltid pengar att få liksom. Ja, händer det, jag kan liksom bete mig väldigt oansvarigt, det kommer alltid finnas en kudde för mig att landa på, och det är ju förvisso bra på ett sätt, folk som verkligen haft otur och blivit sjuka, de ska ju kanske ha en kudde, men när den här kudden finns för alla så tar det bort, tror jag, väldigt mycket driv ur ungdomar, för de känner inte att om inte jag pluggar hårt och jobbar hårt så kommer jag ha en väldigt dålig framtid. Jag tror inte man känner det så mycket. Och det är ju det som ska motivera dig till att vilja bli en bättre människa. Att du vill ha en bättre framtid med mer resurser och sådär. Men för dig och mig och egentligen för alla som vuxit upp i Sverige under väldigt lång tid tack vare den här välfärdsapparaten, så blir det sånt mentalt daltande på något sätt. Att det är liksom ingen fara. Du behöver inte ens skaffa mat för dig.
Ja, alltså, och vi kan ju se i min ålderskategori, så min generation, alltså var och varannan av oss, alltså hade curlingföräldrar. Mm. Alltså bortklemade från alltså första minut som jag har existerat på den här jorden. Mm. Staten som numera består av vår föräldrageneration fortsätter det här curlingansvaret. Det är därför vågar jag hävda att man curlar sönder till exempel med ensamkommande invandrare, med invandring överlag. Det är hela tiden det här, alltså man är någon curlingförälder hela tiden. Mm. Det är ju där som är oerhört stor problematik är. Tar vi tag i riktig uppfostran så är det mycket. Alltså jag menar, jag vet folk som är 30 plus som inte liksom kan bädda sängen.
Nej, precis.
Folk som inte kan laga mat.
Nej, visst. Det är vansinnigt. Och Grimkell skriver i chatten här. 90-talister är jobbiga på så sätt att de tror att de kan och vet allt. Blir väldigt stötta när man rättar. Det här vet inte jag om det kanske alltid har varit sådana. Jag menar, någonstans ändå. Ludvig, äldre generationen har ju alltid sett på den yngre generationen som generellt hopplös. Men jag har dock svårt att minnas när jag var ung att man blev helt så här kränkt när någon påpekade att man hade fel. Och det här har jag uppfattat hos många 90-talister, även inom vår krets. Alltså. Det är 20, 22, 23, 24-åringar som tror att de vet och kan allt och gärna vill berätta detta för alla. Gärna, ibland är det fullständiga självklarheter som alla redan vet, där man också tänker typ att ja, men lille gubben, det är ju sådana som jag som har berättat det där för dig. Men också saker som är fullständigt uppåt väggarna, och då finns det inte i deras huvud liksom att ja, man säger att ja, du har fel, jaha, har jag det liksom, förklara hur. Utan det är bara, då stänger man bara av öronen och skriker liksom ännu högre. En oerhört irriterande grej. Jag blir extra irriterad när jag ser detta inom våra egna led. Att rödingar är sådana, det har man liksom vant sig vid. Men det här är ingenting vi ska plocka på oss. Om någon säger att du har fel, så lyssna i alla fall och diskutera. Bli inte kränkt liksom över detta. Jag vet inte om du har sett någonting sånt här.
Jag vågar nog hävda att kanske i 22-årsåldern och även yngre, alltså man har ju varit likadan.
Ja, det kanske är så.
Det är ett ganska så ungt alltså beteende. Mm. Men det är också i den värld vi lever i idag där upp är ner och ner är upp. Och det blir lite det här, men jag sitter på sanningens heliga gral. Mm. Mm. Och många kanske i umgänget, alltså att det blir så hetskt. Liksom diskussion, och man måste stå på sig i liksom den politiska korrekta, alltså de miljöerna om man rör sig i dem.
Ja, precis. Ja.
Men det är ju också att hela samhället har ju tappat att faktiskt lyssna på de äldre. Hur många av er som lyssnar till exempel åker hem till gamla mormor och lyssnar på, alltså drar lärdomar av alltså föregående generationers liv? Det finns otroligt mycket att hämta där.
Precis.
Men vi har liksom klippt banden.
Precis, och det är också en sångare som man, om inte lär ut i skolan, som ligger liksom i kulturen, där jag antar att för inte så länge sedan fanns det en generell respekt för äldre. Delvis bara för att de var gamla, det tycker jag räcker. Men också kanske att man förstod att de här har levt längre, de har förstått mer, då ska man lyssna på dem. Och nu lärs det ut precis tvärtom. Du ska inte lyssna på dina föräldrar. Vi har ett skolväsende som lär barn argumentera mot era föräldrar om de är rasister liksom, eller om de är sverigedemokrater eller om de är klimatförnekare. Och det här leder ju såklart till att unga får lära sig att de som är äldre är, de är dumma i huvudet, de behöver inte ni lyssna på. Och det här smittas ju på alla möjliga sätt.
Alltså, om vi tar så här, till exempel. Alltså, Miljöpartiet och stora delar av vänstern vill sänka rösträttsåldern i det här landet.
Mm.
Brukar de här människorna komma med bra idéer? Brukar de här ideologierna komma med bra idéer? Svar nej.
Nej, jag får nog säga nej på den. Alltså.
Och det finns anledningar varför så liksom kända personer har sagt att man kanske ska engagera sig politiskt senare i livet, runt 30, var det en vis man en gång som sa. Och det är någonting som jag själv har reflekterat över nu när jag har blivit snart 30. Att jag gjorde ju tyvärr det, alltså jag trodde jag visste bäst och engagerade mig alltså med huvudet före i den nationalistiska oppositionen. När jag kanske borde faktiskt lyssnat på de äldre, skaffat mig ett ordentligt jobb från början och hela den här biten.
Ja, precis.
Men man gör inte det. Inte i den här alltså eran som vi befinner oss i idag. För vi har tyvärr klippt banden.
Ja, precis. Och om vi går till min egen generation då. Jag är ju född 79, så jag är mitt emellan 70-80-talet. Jag tror, det har ju varit väldigt mycket klagande på boomers så här. Liksom. Förvisso med all rätt. Med all rätt. Det vill jag börja med att säga. Med all rätt. Fy för boomers, dumma er. Men som det tyvärr ofta blir, så kanske man är dålig på att särskåda sig själv. Något som man ironiskt nog ofta skyller boomerserna för. Ja, ni fattar ju inte hur dåliga ni var. Det är ett problem. Okej, men du som säger det då. Din egen generation. Och så här tänker jag, va? Visst, boomersarna hade det så himla bra och fint och hade ett på många sätt välfungerande land trots höga skatter och välfärd och allt det där. Som vi kommer komma fram till här, på grund av detta så släppte man in hela världen, eller stötte en politik som skulle släppa in hela världen i Sverige, och då slit sönder hela välfärden och sådär. Så är det ju. Men min generation då, 70-80-talisterna, där boomersen ändå levde i ett välfungerande och tryggt samhälle, kan man förstå om de tänkte att ja, men det här funkar ju bra, det är klart vi kan släppa in lite invandrare. Min generation, 70-80-talisterna, vi lever ju i det här fullständiga kaos och ser vad det här har lett till, och ändå, trots detta, finns det oerhört många i min generation som inte fattar ett skit, som fortfarande stödjer samma politik, den här boomerpolitiken. Det bör ju vara mycket värre, Ludvig, eller? För då kan man inte ens skylla ifrån att ja, men vadå, det är ju så bra, det här kommer nog gå bra. Nu går det ju fruktansvärt dåligt, och folk lyssnar då på sådana som Magdalena och tänker ja, det måste vara 40- och 90-talisternas fel. Jag fortsätter rösta sossarna. Det är ju vansinne. Vad är det här för skitgeneration?
Som vanligt så tycker jag inte man kan kategorisera en hel generation. Nu har ju boomer-fenomenet blivit alla. Sådär. Nej, men så här vågar jag väl se med alltså 70- och 80-talisterna. Det är ju att majoriteten av de liksom årskullarna har ändå levt relativt skyddat från saker och ting. Absolut, under 70-talet och 80-talet, att man fick smaka på liksom, alltså folkhemmets raserande och välfärdsstatens baksida. Vi såg otrolig ökning inom narkotika och alltså sånt där. Absolut. Men det var också en generation som alltså kunde vara rebelliska, men ändå gick tillbaka till systemet. Jag tänker framförallt, alltså titta på Joakim Tåström till exempel. En idol för väldigt många liksom under den eran, som revolterade genom punken. Men som senare har gått och blivit kort och gott sagt en mupp.
Har de blivit det?
Ja, men det tycker jag.
Det har
jag
missat. Vad har han gjort? Har han sagt något? Säg inte att han har sagt något.
Han är bara vänster.
Liksom. Alltså, är han det? Tåström, kom igen nu. Ja, det var ju tråkigt att höra. Jag är nästan glad att jag har missat det. Men har han sagt något extra idiotiskt, eller är jag bara allmänt flumvänster?
Nej, bara allmänt flumvänster.
Ja, det vill han nog i sig.
Ja. Nej, men och där kan jag säga, medan alltså 90-talisterna har ju verkligen fått växa upp med liksom konsekvenserna av de ödesdigra liksom besluten som togs 75. Och som kanske inte ni hann med.
Nej, precis.
För att vi ska ju komma ihåg att det tar alltid en lång, lång tid innan liksom de här sjuka idéerna alltså fullt implementeras in i samhället.
Mm.
Det är ju därför till exempel att när ordet hen kom, många kanske bara, ah, ja, men det är kanske inte hela världen. Men vad kommer det göra om 30 år?
Precis.
Om 40 år? Det är ju där faran ligger, för att saker och ting, alltså samhällen är komplexa, alltså komplexa strukturer, och det tar tid. Det är därför man måste vara aningen vaksam när det införs nya begrepp eller nya alltså kulturella fenomen. Jag menar, vi har menskonst idag. Vart kommer det barka?
Ja, men precis. Och jag vet inte, min generation var väl egentligen den sista som växte. Nu var det ju väldigt olika. Jag vet, både Dan och Magnus ledde ju något fruktansvärt av mångkulturen när de växte upp. Jag var skyddad, jag växte upp i en ganska vit förort och sådär. Men det som skilde framförallt, tror jag, min generation var att det var ändå relativt tryggt. Alltså det var inte de här, man var inte rädd när man gick ut på kvällen, och det tror jag ändå dagens ungdomar är kanske inte rädda. Men jag menar, läser de bara tidningen överhuvudtaget så förstår man ju att rånrisk och bombrisk och våldtäktsrisk, alla de här riskerna är otroligt mycket hög nu. För på min tid var det en stor grej om någon blev mördad. Det var det fortfarande. Det är inte det idag. Så, och det kan man ju också undra hur det påverkar psyket. Jag menar, det gäller ju dig, Louis. Du har väl, så länge du har brytt dig om nyheterna, antar jag fått en bild av att Sverige är väldigt påverkad av mångkulturen.
Ja. Alltså, den är ju påtaglig. Och om ni som lyssnar, alltså, om ni reflekterar över hur ni rör er i en stad idag kontra hur det var när ni var yngre, så kommer det nog finna att det är en otrolig skillnad. Jag tänker till exempel på min hemstad Vänersborg.
Mm.
Där är en sån sak. Alltså, jag har minnen från när, alltså, man kan gå helt, alltså som väldigt liten och inte behöva bry sig. Alltså som ungdom och inte känna att men det här kan gå åt skogen. Och det var inte så jättelänge sedan. Det var några veckor sedan som jag var där igen och rörde mig. Kvällstid, och det är, då är jag ändå 30 år liksom, snart 30 år nu, och känner att det är det är påtagligt på ett helt annat sätt.
Mm.
Sen kan det ju bero på att, oj, nej, men där står det ett afghangäng, där hänger det zigenare och där har vi en hel bunt med afrikaner som drar runt. Det fanns det kanske inte i samma utsträckning när jag växte upp.
Nej, men precis, och jag har ju tyvärr spenderat allt för många fredag- och lördagsnätter vinglandes hem genom Nordstan klockan 2, 3, 4, 5. Aldrig hänt någonting överhuvudtaget. Enda gången det hänt någonting, det var för 2 år sedan, tror jag, när jag pekade finger åt ett afghangäng. Det ska man inte göra, kan jag säga.
Det var fredagsfeeling.
Ja, det var fredagsfeeling. Shit, att det gick bra. Så man märkte att det blev helt omringad plötsligt. Och bara, hur gör man nu, tänkte jag. Jag hade med mig lite försvarsgrejer som tur är. Men så sa jag bara så här: jag hinner inte med den här skiten, jag måste till tåget nu. Och så gick jag. Och så klarade jag mig. Men du vet, när man stod där omringad, tänkte jag bara, shit, det är så här det går. Det här är kanske det sista jag ser. Liksom. Man blir fullständigt livrädd. Så det har gått fort, ja. Och vi kan väl kanske avrunda det här med att det är på något sätt allas fel. Och igen, boomersarnas fel. Men jag är väldigt trött på det tjatet liksom, på boomers. Och det har blivit så missförstått. Och vi har försökt rätta till det där flera gånger. Och framförallt tänker väl jag, ja, boomers, det är ett fel, allting, dumma er. Ja, so what liksom? I bästa fall, de som är beredda att ta till sig det här budskapet, de har ju redan fattat. Och de som inte är beredda att ta till det här budskapet, de kommer ju inte lyssna överhuvudtaget. Och som Eva-Marie vet, jag har skrivit i chatten flera gånger, vi måste såklart sluta med det här. Nu är det inget krig mellan generationerna, men jag kan igen se unga liksom fjärma sig väldigt mycket från den här dumma liksom föräldragenerationen som har pajat allting. Vi kan inte ha det så, vi ska inte låta det här splittra oss. Vi kan bara vinna genom enighet, alltså. Vi måste... Ja, men
mycket beror ju på att generellt så kan boomers inte uttrycka sig på internet.
Nej, det är väl
det. Alltså det är ju det.
Precis.
Det är ju där det ligger, alltså mycket av kritiken. Mm. Det är ju 18 utropstecken och 17 punkter och bara versaler.
Ja, Men med det sagt så har många av dessa personer jobbat hårt ett helt yrkesliv och till mycket bidrag till svenska välfärden. Liksom, och det ska vi ändå vara tacksamma. Du, jag vaknade till en god nyhet här i morse. Jag bara såg i mitt flöde på Facebook. Dinamarca säger att hon kan tänka sig att ta över efter Jonas Sjöstedt. Ja, tänkte jag. Nu blir det jättekul med svensk politik. Men man får aldrig vara glad speciellt länge. Det var ju falska uppgifter. Det visar sig att någon snubbe, någon ganska rolig snubbe, har av någon anledning Rosanna Dinamarcas gamla telefonnummer. Så han hade smsat till P4 Väst och typ sagt, jajamensan, jag ska min santa över, nu ska det rögetta sig här. Men det var ju helt fel. Hon skrev så här på sin Facebook-sida, Rosanna Dinamarca, nyheten från Radio Väst är fake. De har hört av sig till mitt jättegamla nummer och den personen som har det numret har ännu en gång lurat redaktionen att han är jag genom att svara på sms. Jag har varken sagt bu eller bä, så... Vi vet ju inte om hon kommer ens få möjligheten, men hon har i alla fall inte sagt direkt nej. Jag tror väl, som vi pratade om igår, jag vet inte om du lyssnade, Ludvig, gjorde du, att vänstern fattar att vi kan inte sätta Rosanna Dinamarca där. Det kommer bli kaos, mannen. Det kommer bli kaos. Men vi kan ju hoppas, jag menar, vi kanske borde dra igång en kampanj där. Kom igen, hon är kvinna. Är det inte dags för vänstern om kvinnlig ledare? Hon är svartbrun muskig. Inte det väldigt viktigt? Hon är lite efterbliven, kan få känslan av. Det är också viktigt att ha lite efterblivna personer. Vart är de efterblivna personerna, alltså de uttalat efterblivna personerna i den politiska debatten? Och så vidare och så vidare. För det här vore ju
Hon vågar ju hålla stånd mot den växande rasismen. Precis. Hela tiden. Hon men, har ju en t-shirt. Så att men du, det kan man ju gå långt på.
Men du, nu tänker jag så här. Förresten, på tal om splittring innan. Vill vi verkligen att det ska gå dåligt för Vänsterpartiet? För då kanske de vänstermupparna går till sossarna istället. Och då blir ju sossarna starkare. Det vore ju inte så bra.
Ja, alltså. Det beror ju på helt och hållet hur man... Alltså väljer att se på det. I det liksom politiska spelet som vi har. Ja, det hade krävts en längre och mer övergripande analys över, alltså, för att kunna ta ställning vad som är bra för Vänsterpartiet. Generellt så vågar jag säga att det som är dåligt för vänstern är bra för oss. Mm. För att ju mer de gör bort sig, ju mer öppnar det upp för våra argument hela tiden. Och en sån person som Rosanna Dinamarca, som jag själv haft äran av att träffa flera gånger, då hon är ju från... Hon är inte från, men hon har bott i Trollhättan väldigt länge och Trollhättan ligger precis bredvid Vänersborg. Det är nästan samma sak. Mm. Nu, förlåt alla ni gamla Vänersborgare som lyssnar, jag vet att ni vrider er här, men ja, det ligger otroligt nära. Så man har alltid haft en viss kontakt. Och jag var ju bland annat hemma hos Rosanna Dinamarca en gång i tiden.
Jaha, ja.
När det visade sig att hon flög mellan Stockholm och Trollhättan för att kunna vara hemma med sina barn. Mm. För att hinna hem till Bullybumpa då. På skattebetalarnas pengar flög hon. Ska vi komma ihåg också. Så jag var där och lämnade ett busskort och förklarade bara kort och gott att det är så här vi arbetare tar oss till arbetet. Just det. Om du ska företräda oss så kan du börja åka kollektivt så som Vänsterpartiet vill att alla andra människor ska göra.
Hur togs det emot ändå?
Nej, men det var ju att rasister besöker mig hemma och det gräts ut ungefär.
Rasistiska busskort och sådana saker.
Ja, lite åt sådär. Men jag kan ändå se att hade Dinamarca alltså blivit partiledare över Vänsterpartiet, problemet är nog att hon hade lockat ganska så stora väljarskaror från icke-svenskar.
Tror du det verkligen? Alltså, hur många...
Ja, där är ju,
ja, men
där
är ju en kvinna. Alltså,
ja, problemet är ju att hon, alltså som Vänsterpartiet har, som man kan väl se är alltså vänsterns största problem, det är ju hur de ska förhålla sig till islam idag.
Precis.
Vi har ju bland annat typ Marcus Allard och de här från Örebropartiet som är marxister. De är ju riktiga marxister. Mm. Och de har ju valt ett helt annat förhållningssätt än vad liksom Vänsterpartiet har gjort. Det ska man komma ihåg. De ger liksom fingret till alltså religiös fundamentalism och liksom där alltså kalasandet på skattepengar, vilket ofta är sympatiskt. Det är därför vi kan se hur hans popularitet växer för varje dag, en sån som Marcus Allard.
Mm, just det. Han är ju bra i talarstolen där också. Ja, men i alla fall, vi får väl bara fortsätta hoppas att Dinamarca blir ordförande för Vänsterpartiet. Nu vidare till något helt annat som förvisso är en lite äldre nyhet, men jag tycker den är värd att ta upp ändå. Vi har ju den här...
Jag har en liten så här, lite äldre nyhet om man vill ha lite fredagsfeeling. Okay. Vi vet alla vad som brukar hända på fredagar. Mm-hmm. Folk brukar försätta sig i situationer där man kanske träffar någon och det händer någonting sådär liksom intimt, och en del ångrar ju att de har varit intima med fel personer. Mm-hmm. Och just på denna dag, 17 januari, så var det ju någon som hade också lite fredagsfeeling, 1998. Och det var USAs dåvarande president Bill Clinton.
Är det 9 månader innan han föddes idag då? Eller är det han föddes idag?
Nej, utan det är idag, 1998, som The Drudge Report, där Matt Drudge avslöjar då att Bill Clinton har haft sexuellt umgänge med praktikanten Mona Lewinsky.
Men han sa ju att han inte hade haft det. Hallå, han sa ju faktiskt det, att han inte hade haft det.
Precis. Men ja, det var en sån, han hade fredagsfeeling.
Ja, vem är det som drar en oerhört grov vits om det? Låt mig citera. Vad trodde Bill Clinton? Att han skulle bli avsugen av en judinna och inte behöva betala för det? Citerat. Obs, vill jag bara säga. Jag hörde en dokumentär om detta och det var mycket intressant. Frågan är hur sant det är, men det var mycket inspelade samtal mellan Lewinsky och en som hon trodde var sin vän, som egentligen var en sorts spion som skulle spionera på Lewinsky. Men där lät det verkligen som att Lewinsky bara var helt enkelt störtförälskad i Bill Clinton. Ja, det är en sån vinkel man bara, kan det ha varit så?
Har ju spelat på sin saxofon och förfört Lewinsky, det vågar jag hävda.
Han hade ju ett oerhört intresse av att stoppa in kroppsdelar där de kanske inte var hemma. Det är ju många som hävdar det där, för han ser ju så fruktansvärt sjuk ut. Jag vet inte om de har tänkt på det. Han har ju sett oerhört sjukt ut hur länge som helst, och det kan ju ha med en del, till exempel könssjukdomar att göra. Och han har också varit väldigt inblandad såklart i hela den här pedofilön och allting sånt där. Och de är ju såna, tyvärr, den här eliten.
Ja, jag funderar på om Lewinsky har varit på Epsteins ö.
Jag tror hon var för gammal helt enkelt.
Ja, det var åldersgräns åt andra hållet.
Precis, det här var en tid... så är det väl kanske fortfarande amerikansk politik, den här sortens skandaler, men man har ju känslan av att folk kommer undan med betydligt mer nu för tiden.
Ja, vi ska inte fastna i gamla blåsjobb här.
Vill bara säga, den här är då från 14 augusti förvisso, men jag ramlade på den. Vi har ju det här vidriga ADHD och allt vad det heter. Det är ju en fullständig epidemi som går alltså. Och många har ju undrat, inklusive mig själv, om det här ganska starka mediciner man ger till barn, vet vi hur det påverkar? Och svaret är, Ludvig, ja, det vet vi inte riktigt. Vad vi vet är att det här påverkar den fysiska utvecklingen av ungas hjärnor. Man har sett då, man gjorde tester där man kollade effekterna av Ritalin och Concerta. Ni känner säkert igen, det två väldigt vanliga mediciner som ges till tusentals svenska barn och ungdomar då för behandling av ADHD.
Det är väl amfetamin?
Precis, det är väl svag amfetamin då. Och vad man gjorde är att man gav det till två grupper. Ena gruppen, båda grupperna bestod av vuxna och ungdomar och barn. Ena gruppen fick sådana medicin och andra fick ingenting. Och sen mätte man då den här vita vävnaden i hjärnan. Och efter bara 4 månader så syntes tydliga förändringar i den vita substansen. Tyvärr är det så här då att trots att det är nuvarande år så har vi fortfarande rätt dålig koll på hur hjärnan funkar. Ärligt talat så har vi nästan ingen aning alls överhuvudtaget. Men man ser här att de här medicinerna gör alltså att hjärnan blir fysiskt förändrad hos unga. Och vi vet liksom fortfarande inte, de här ska ju växa upp då, och det här kan ju påverka hjärnan väldigt, väldigt mycket. Och de som har gjort den här undersökningen säger att liksom, vi måste lugna oss med den här behandlingen, vi måste ta det väldigt, väldigt försiktigt. Och du menar ju såklart läkaren att ja, men vi är väldigt försiktiga, vi är väldigt restriktiva. Men jag tror alla som har haft någon kontakt med någon som har gått med sitt barn till en läkare för sådana här saker, är att de är inte speciellt försiktiga. Och tyvärr, det här tror jag faktiskt är en förklaring, håll i det här nu för nu kommer säkert många bli sura. Många ensamstående mammor de orkar liksom inte. De har ett barn som är kanske väldigt jobbigt helt enkelt, och de har ett heltidsjobb och de har liksom ingen pappa, de har ingen manlig energi i hemmet som kan ta tag i ungarna. Ingen som barnen kan se upp till. Barnen blir väldigt, väldigt jobbiga. Om en läkare då säger till dig, ja, antingen är det här som gäller, lägg om all kost, träna väldigt mycket, var med ditt barn mycket på fritiden, eller ge han den här tabletten. Så tror jag många mammor övertygar sig själva om att mitt barn har ADHD och är sjukt. Det är ingenting jag kan göra åt det. De får de här tabletterna, så sitter han tyst och dreglar istället och tittar på TV. Då gör man det istället.
Och vilka tror du har fått växa upp med ensamstående mammor och ADHD-mediciner som, alltså, generation?
Ja, mycket 90.
Precis. Mm. Det är ju många 90-talister, alltså vi har ju levt på det här. De har ju delat ut det här som godis till vår generation.
Ja, ja, visst.
Om man jämför med föregående generationer.
Mm. Ja, och det är, jag tycker ofta när man ser på problem så kan man ofta relatera det till så här, ja, men fanns det en pappa i hemmet? Och det fanns det väldigt, väldigt ofta inte. Det finns gott om marschallfarsor också, men det är liksom naturens ordning att det ska finnas en man och en kvinna. Det behövs för att uppfostra en familj. Och jag vet, det finns många ensamstående mammor där ute. Ni gör ett fantastiskt jobb. Ni gör såklart så gott ni kan. Ni kanske, många hade inte ett val. Man var liksom tvungen att skilja sig på grund av olika saker. Det spelar ingen roll. Det är ändå väldigt olyckligt och väldigt, väldigt svårt att uppfostra ett barn själv. Särskilt tror jag om det är en pojke som ska uppfostras av en mamma. Och där kan ju få en annan effekt också, som vi har sett, att de här pojkarna istället för att bli väldigt utagerande och jobbiga, så blir de istället, de växer liksom aldrig upp. De blir mammas pojke liksom hur länge som helst. Vilket såklart också är ett problem. Jag såg också faktiskt, Ludvig, intressant. Jag lade inte med den idag, men man har sett att det blir allt vanligare med vuxna barn som misshandlar sina föräldrar. För att de har hittat till exempel ingenstans att bo och stannar hemma. Jag menar, tänkte att bo hemma fortfarande. Det blir liksom en väldigt onaturlig kombination då, där du ska bo hemma hos mamma och pappa. Och mamma och pappa ska ändå bestämma, såklart, för det är deras hem. Men du själv är 30 år gammal och vill kanske inte lyssna på dina föräldrar. Det leder då relativt ofta, man har sett en ökning, till att de här slår sina föräldrar. Då är det ofta psykisk sjukdom och sådär i bakgrunden. Men det här är också en grej som liksom, en sån enkel sak som att det är bostadsbrist leder till ökade misshandelsfall, för att många unga vuxna, om man ska säga, de får inte möjligheten att bli vuxna någonsin. För de kan inte flytta hemifrån, de kan inte skaffa sig en partner, de kan inte skaffa sig en familj.
Nej, och man kan inte röra sig ute på svenska gator och torg eller nattklubbar och krogar eller restauranger, för att där har vi mångkulturen hela tiden. Ja, så att många stannar ju hemma och, alltså, tyvärr. Nu är det inte alltid negativt att spela dator, det är inte det jag säger, men många, alltså, dövar ju sig med det.
Och ja, hemma och, ja, visst.
Alltså faktiskt är den här memen att sitta i mammas källare och spela dator och hata kvinnor bland annat.
Ja, men precis, och jag förstår det faktiskt, inte för att det är bra överhuvudtaget. Jag skulle vilja säga, Ludvig, att nej, det är klart inte alltid är dåligt med datorspel, men som allt som kan skapa ett beroende så är det minst sagt problematiskt, för där finns det en, ska man säga, utväg. Där kan folk få vad de tror i ett socialt liv. De tror att de uppnår någon slags framgångar i World of Warcraft eller vad det kan tänka sig. Och jag är säker på att det är samma del av hjärnan som aktiveras när du når riktig framgång i verkligheten. Dock mycket svagare, såklart. Men det kan, man lurar liksom hjärnan på något sätt att men du har ändå ett okej liv trots att du sitter hemma hos dina föräldrar som vuxen man och spelar datorspel dagarna ända.
Ja, men om man är level 80 shaman i WoW då?
Ja,
har man
då är det ju något
misslyckats
annat
med livet?
Ja,
med
nej, då har man lyckats.
Okay.
Nu ska vi ha fredagsfeeling, men nu blir det så oerhört deppigt här, så jag tar det här nu och får försöka hämta upp oss från detta. Det är så här, vi läser ju dagligen såklart om det är nyheter, det är överfallsvåldtäkter, det är våldtäkter, det är statistik, det är 7000 där, det är en ökning på 2%, vi ser åldringsrånen har gått upp och så vidare och så vidare. Men ibland läser man en text där man får läsa mer bakgrunden, och då tänds hatet igen, Ludvig. Och det kan vara bra att det gör det faktiskt, för hemskt som det må vara när vi läser till exempel om att åldringsrånen har ökat, det kan vara bra påminna sig om vad det här faktiskt innebär. Och det är en insändare här till Sydsvenskan med rubriken: det var min 92-åriga mamma som blev rånad och misshandlad före nyår. Sent på kvällen den 28 december ringde på dörren i Limhamn. Sedan minns min 92-åriga mamma inget mer. Natten till söndag har jag 25 missade samtal från polisen. Jag befinner mig i Stockholm och får under dagen långsamt klart för mig vad som har hänt. Väl i hennes lägenhet får jag först, efter att kriminalteknikerna säkrat spår, tvätta av blodstänket från väggar och badrum samt ta med hennes blodfläckade sängkläder. Själv ligger min mor på akuten med en blödning i hjärnan, frakturer i ansikte och på en halskota. Jag känner först inte igen henne. Ansiktet är blålila, uppsvullet till oigenkännlighet. Hörseln är borta, liksom minnet. Läget är initialt kritiskt och dialogen med läkarna handlar om vad jag anser om mor plötsligt slutar andas. Låt henne somna in, säger jag. Efter cirka 14 dagar på sjukhuset är min mor flyttad till ett korttidsboende för rehabilitering. Då och då skjutsas hon till SUS för röntgen och ortopedisk uppföljning. Hennes liv är i praktiken slut. Hennes kropp är full med smärtstillande och ångestdämpande tabletter. Hon vågar inte flytta tillbaka till sitt hem och klamrar sig förtvivlad fast vid mig varje gång jag måste gå. Besöken är påfrestande. Att se in i hennes gamla rädda ögon är smärtfyllt och skapar ångest även hos mig. Hela vår familj är förtvivlad. Aldrig trodde vi att en älskad mor, mormor, farmor, svärmor skulle bli svårt misshandlad och tvingas leva sin sista tid i livet med ett stort trauma i kropp och själ. Ja, det är så vidrigt, Ludvig. Det är så vidrigt.
Ja,
och det här är en liten historia. Jag menar, det finns ju såklart liknande historier bakom varje våldtäkt, varje rån, varje allting. Alltså varje 13-åring som bara, om man säger så, blir av med sin mobil, blir traumatiserad. Det är det här som de gör mot oss. Det är det här som personer som pratar väl om invandringen stödjer. Det är det här som Rosanna Dinamarca kanske ses som ett problem, men hon tycker ändå på något sätt det är värt det. Nu blev det hon bara för att jag pratat om det.
Ja, vi ska inte glömma Magdalena Anderssons ansvar i det här.
Precis, precis, allt sånt här. Och jag menar, hela, jag tycker det är så hemskt. Min mors liv är redan över. En gammal kvinna som inte förstår vad som händer, som bara är så full med ångest nu. För att någon, gissar ju på en utlänning, även om det inte är säkert i detta fallet, tycker att det är smart och smidigt att ge sig på gamla svenska personer för, antar jag, inte speciellt mycket pengar. Det finns inte mycket där att hämta. Och det här med den här grova misshandeln, Ludvig. Jag kan ändå någonstans förstå om en pundare är så desperat att han hotar en gammal kärring, liksom då, ge mig din väska, jag måste ha lite pengar. Men att misshandla en så här gammal person, det är inte mänskligt alltså.
Nej, alltså, de vill få oss att vi själva mördar våra barn. Och de skickar in, och de skapar ett samhälle som gör att våra äldre, alltså 92-åriga släktingar, blir misshandlade och rånade och får gå på piller, alltså återstoden av deras liv antagligen. Mm. Det är, alltså, i artikeln så står det om rädda ögon, i alltså mammas ögon är full av skräck.
Mm.
Det kanske är att slå in öppna dörrar och det är en självklarhet, men vad är det egentligen för samhälle, alltså, de här demonerna har skapat för oss? Det här är vår verklighet. Vi måste förstå det. Det är otroligt smärtsamt, men vi måste förstå att, precis som du sa, att bakom all statistik, jag kunde läsa igår om att våldtäktsbrotten har ökat med 6%, och det är uppe i 8500 någonting. Mm, mm. Det är 8500 liv som har blivit så otroligt, alltså, kränkta i ordets rätta bemärkelse, men, och vilka trauman, och alla runt om. Det här är en brutal epidemi som vi måste ta tag i nu. Problemet är ju bara att vi har såna nötter som Magdalena Andersson, vi har sådana som Rosanna Dinamarca, vi har Stefan Löfven, vi har i princip hela riksdag och regering som stoppar huvudet i sanden och vägrar inse det här. Det är de som sviker 92-åriga tanter, det är de som sviker barn, unga, vuxna, gamla, alltså djur lider till och med i det här samhället som de har skapat. Det är så fruktansvärt, alltså, illegitimt. Det ska bort. Inte bara att det ska bort, att någonting jag säger, men vi måste plocka bort det här, för att det leder till död och lidande. Vi måste förstå det, alla ni som lyssnar. Vi måste förstå det, att vi måste göra allt vi kan för att plocka bort ett system som tillåter att man rånar och misshandlar 92-åriga tanter.
Och jag tänker på alla på den tiden jag orkade sitta och diskutera med vänsterbliven om detta. Och man liksom försökte lyfta sånt här, och de typ rycker på axlarna och säger ja, men det är svenska voltar också. Du vet, eller något så här idiotiskt. Och då blir man så här, har de ingen empati överhuvudtaget? Och jag försöker hela tiden övertyga mig om att de här är inte onda människor, de är bara felinformerade. Men empati är ju ändå en sån sak som man hoppas att politiken inte kan ta bort. Jag menar, jag har empati för till och med flyktingar. Men jag väljer att ja, vi måste liksom offra dem för mitt eget folk. Men det är klart, jag tycker det är synd om alla barn som svälter och sådär. Men man måste ändå förstå hur saker och ting fungerar. Men de här vänsterblivna verkar inte ha någon empati alls för rånoffer, för våldtäktsoffer. Och inte för flyktingar heller, ska vi komma ihåg. För den flyktingpolitik Sverige har slår väldigt hårt mot riktiga flyktingar. Det bör vi komma ihåg. Så de kanske är så hjärntvättade bara, Ludvig, att empatin har suddats ut eller i alla fall riktats om något oerhört.
Som vi var inne på. De här har byggt ett samhälle där tillit är icke-existerande överhuvudtaget. Sen så kräver de att alla ska vara jämlika. Alla ska vara lika värdelösa. Mm. Och de kan inte känna någonting. De har gått på och de förmedlar falska drömmar om att någonstans att vi alla skulle vara likadana. Ändå så sitter de och faktiskt inte bryr sig om hur 92-åringar alltså lider. Det är det. De är de största av hycklare. Jag försöker hålla tillbaka mig. Jag vill bara svära och med tanke på det vi pratar om, jag vill bara dampa loss just om jag säger så.
Ja, men du, ska vi... Oh, gud. Jag visste att vi skulle ner i ett träsk här nu. Vi ska försöka ta oss ur där, inte för att förminska det givetvis, men vi ska inte lämna er med det här extremt deprimerande. Vi kan ju ta lite mer positiva nyheter åt det hållet i alla fall lite fortare. Vi har du kanske sett Alexander Bard, riksbögen här, som man har en slags hatkärlek till. Han har ju... Gillar inte Peter Wolodarski riktigt, läste du det?
Ja, jag såg detta.
Det var ju Wolodarski då, skrev en ledarkrönika där han då kraftfullt insinuerade att sådana som Alexander Bard ska vi minsann inte ha i Idol-juryn. Hur kan en sån person som ju har diskuterat, han har ju diskuterat en sak med Kasselstrand. Ha! Då kan ju inte han få sitta i Idol. Det är ju fruktansvärt. För 5 år sedan hade inte TV4 tillåtit att ett av deras mest populära familjeprogram rymmer en profilerad medverkare som bland mycket anmärkningsvärt förra året deltog i en talkshow arrangerad av framträdande högerextremister. Minsann. Säger Wolodarski.
Det är så typiskt. Det är så typiskt. Alltså, man går ju enbart till attack mot Bard för att han ska då ha någonstans legitimerat rasismen genom att prata med liksom rasister överhuvudtaget. Men när det sitter alltså människor som förespråkar pedofili och annan form av sodomi, alltså Bard har absolut inte varit liksom det Guds bästa barn, om vi ska säga så.
Nej.
Han har ju betett sig något otroligt dekadent i sin tid. Alltså ta en sån som Jonas Gardell. Han ska få sitta i TV på bästa sändningstid och prata om sin fullständiga alltså skit.
Ja, visst.
Liksom för svenska barn.
Nej,
då bryr sig inte den utvalde Wolodarski. Han bryr sig ingenting. Nej. Han bryr sig bara om när hans egna intressen blir hotade, när rasismen får komma till tals.
Ja, visst. Men Bard är ju kanske inte den smartaste att ge sig på, för han är inte direkt rädd av sig, och han svarar på sin Facebook-sida. Det är verkligen dags att dra det där lilla kräket. Peter Wolodarski på DN inför rätta snart. Fy fan, vilken falsk jävel han är. Och det öppnar samtalets allra största fiende. Lite oklart vad man ska dra han inför rätta för, måste jag ju säga. Jag vill inte ha ett samhälle där det ska vara ett lagbrott att skriva sånt. Däremot ska han ju faktiskt upp i rätten i Finspång för lite andra saker, kan jag tänka. För det är ju sådana som Peter Wolodarski som faktiskt är att hållas till ansvar för att 92-åringar blir grovt misshandlade. Om det nu var en utlänning, ska vi ju komma ihåg. Du, vi går käckt och snabbt vidare till att... ja, vi tror att vi avslutar med det. Man har ju pratat med rikspolischefen här lite grann, och polisen griper ju faktiskt fler än vanligt nu. Det har ju varit lite lagändringar och så lite riktade insatser, och man försöker få stopp på det här.
Ja, det är operation Rimfrost.
Ja, bland annat. Men i det här då, så det är ju helt fullt då på fängelserna, och det är fullt på häktena, och det är fullt på anstalterna, säger han. Det är fullt på SIS-institutionerna för minderåriga, och ändå sker det ungefär lika många skjutningar, trots att polisen tar mer vapen och narkotika än vad vi någonsin har gjort.
Jag menar det här lite för sent.
Ja, men det är ju rätt muppigt tänkt också. För jag menar, om för att det skulle hjälpa att ta fler vapen, skulle det innebära i så fall att inflödet av vapen är noll. Eller hur? Om du tar fler vapen, det blir ju inte minusvapen. Problemet är att du väljer, jag skulle gissa att i Sverige finns det en oändlig tillgång på vapen faktiskt. Alla som vill ha ett vapen som är lite kriminell kan få tag på ett vapen, helt enkelt. Men han verkar ju helt frågan här då, så får han då frågan, varför drabbas Sverige av skjutningar och bombråd? Då har vår rikspolischef inget svar, utan att forskningen har olika synpunkter. Kriminella känner att det inte finns någon framtid och det är lite svårt att bo i utsatta områden, är hans svar. Det är ingen idé att men vi kan behålla alla vapen. Vapnen är inget problem, det är de som håller i vapnen och vad de är beredda att göra. Det är vi på ett väldigt sammanfattande sätt kallar utlänningar. De måste helt enkelt lämna landet. Det är enda sättet att få ordning på detta. Det tänker jag ändå att rikspolischefen förstår någonstans. Han kanske inte han kan säga det i media. Eller så har han faktiskt ingen aning, Ludvig. Det skulle inte få honom heller.
Ja, det är ju det som är det värsta. Han sitter säkert och tror på det han säger. Det är väl det som är det riktigt skrämmande. Ja. Rikspolischefen är tyvärr så dum i huvudet att han inte förstår hur liksom mångkulturen har påverkat alltså det här landets kriminalitet, där det sprängs bomber nästan till dagligen, det skjuts vilt på gator, på pizzerier, i affärer, i lägenheter, det rånas 92-åriga tanter liksom högt och lågt i det här landet. Medan rikspolischefen sitter och ja, det är svårt att bo i ett utsatt område. Ja, men då kanske inte du och dina gelikar skulle pumpat in halva världen, satt dem i något jäkla ghetto utanför storstäderna och skapat det här, fyllt på med bidrag, curlat bort de här liksom babeluringarna.
Nej, det låter som en bra idé. Och han har ju också ett ansvar givetvis. Han skulle kunna säga som det är. Han skulle kunna säga till exempel så här: ja, exakt vad det beror på vet vi inte. Vad vi vet är att 93% eller 87% eller vad det kan tänkas vara av dessa grovt kriminella har utländsk härkomst. Det är det vi vet, så det är där vi måste rikta insatserna. Det hade räckt för mig. Han upprepar ju bara det vi på något sätt alla vet, men inte ens det kan han säga, utan det är olika. Och det är klart, om man är helt övertygad om att människor är lika, alltså det spelar ingen roll om man är svensk eller utlänning, om man är helt inne på det så får man försöka hitta något annat då. Då får man ju typ, ja, de bor i förorter, det verkar vara en gemensam sak. Så han är också att skylla, alla är att skylla. Avslutningsvis, det kanske finns en lösning på allt detta, Ludvig, då? Kanske finns en lösning så att vi får ett vänligare samhälle och folk känner sig mindre ensamma.
Så här. Ja, men då har jag lite så här att om man ska vara lite realistisk här och inse hur situationen är. Alltså vi måste förstå hur situationen i det här landet är. När man har förstått det så måste man agera. För att man kan inte gå runt med vetskapen om hur det är och alltså göra samma alltså blunder som våra politiker precis. Och många av våra liksom medsvenskar gör, att stoppa huvudet i sanden. Det fungerar inte. Det fungerar inte för dig själv, dina barn, dina äldre och allting vad som kommer komma efter oss. Det fungerar helt enkelt inte. Nej. Man måste agera i den här situationen.
Precis. Gör någonting konkret, va? Och det är ingen idé att testa samma lösningar om och om igen som inte funkar, utan det behövs något radikalt här, känner jag, något annorlunda, eller hur? Något liksom en fysisk manifestation. Och då har vi ju till exempel hjältar då, som en tjej som heter Maggie Svensson som bor på Södermalm i centrala Stockholm. Hon har lagt ett medborgarförslag med förhoppning då om att lösa, ja, man kan säga allting, för hon menar att det här kommer leda till ett vänligare samhälle där folk känner sig mindre ensamma. Och det är ju såklart, som ni alla har listat ut vid det här laget, lekplatser för vuxna. Om vi möts i en sandlåda och bygger ett sandslott ihop får vi en gemenskap, precis som det fungerar för barn, förklarar Maggie Svensson för Stockholm direkt.
Maggie Svensson, om du lyssnar, så ligger det en jättestor lekplats och en jättestor sandlåda inte så jättelångt ifrån Östermalm. Du går ner, den heter Rosenbad.
Just det.
Där är det rena sandlådenivån.
Där bygger man sandslott.
Bygger man sandslott och man gör halmgubbar och allt just möjligt. Där kan du gå och leka. Du verkar passa bra för det.
Ja.
Jävla idiot. Ursäkta språket.
Ja, jag vet inte hur allvarligt vi ska ta det här. Det är samhällsnytt som har tagit upp det. Det kanske säger någonting om tidsandan idag. Men det är en moderat ordförande i stadsdelsnämnden som säger att ja, vi kan väl kolla vidare på detta. Men det finns ju redan lekplatser för barn. Men nej, det duger inte. De här lekplatserna ska vara barnens domän och vuxna behöver då en egen. Den ska ligga vid vattnet och kanske Tantoparken och sådär. Hon menar att det här finns redan i Tokyo och Köpenhamn och Oslo och sådär. Det kanske det gör.
Är det så här hordistrikten?
Ja, men jag tänker med det. Alltså, ja, men jag tänker, om man skulle bygga det här, säger vi, det skulle bara bli ett häng för liksom kriminella såklart. Som vanliga det är parker det. Men okej, ska vi försöka...
Jag har en liten, en glad, lite så här historisk fun fact.
Okej.
Idag, just det här datumet, 17 januari, är att 1961 så sa USAs dåvarande president Dwight D. Eisenhower. Mm. Han tar avsked genom en tv-sändning 3 dagar då innan han ska lämna presidentposten. Där tar han då upp och varnar för makten som konsolideras och samlas hos vad han kallar militärindustrikomplexet i USA. Mm.
Jaha, ja.
Det är kunde man säga, det är ganska så intressant. Det är lite så, kolla in det. Det är lite intressant.
På tal om USA så har ju det här impeachment mot Trump nu börjat dra igång igen. Jag tror inte det är så mycket oroas över. De flesta är ganska eniga om att det inte kommer leda någonstans mer än att bara vara en väldigt större grej. Men kriget mot Trump fortsätter fortfarande, ska vi komma ihåg. Jag tänkte bara säga det här med om vi ska försöka ge Maggie Schweden någon slags rätt. Oj. Är din telefon som låter? Jag hade tyckt det varit jättefint om det hade funnits mötesplatser för vuxna. Typ utegym och sånt här. Det tänkte jag hade varit fint. Men det är ju ett annat samhälle. För sånt funkar tyvärr inte i detta samhället. Men vi har ju såklart problem med ensamhet. Såklart i Sverige. Sverige har väldigt länge varit ett land liksom för ensamma. Kanske historiskt, men välfärdsstaten har ju såklart hjälpt till detta. Vi ska fortsätta klaga på välfärdsstaten såklart. Jag vill bara igen påminna om hur otroligt giftig den här är. Folk måste förstå det, för jag tror fortfarande att välfärd kan ha en positiv klang hos många, Ludvig. Och det har den haft,
tyvärr,
hos mig. Ja, och det har den haft hos mig också ganska länge. Men ju mer man tänker och läser och funderar på detta, desto mer förstår man att det är bara det är liksom satan förklädd i presentpapper. Välfärd är lika med beroende av staten och egentligen inget annat. Det som välfärden erbjuder skulle privata aktörer och du själv kunna lösa själv. Det vill säga att du får välja hur du vill satsa dina pengar, hur du vill sköta din egen försäkring, hur du vill sköta din sjukvård och allting sånt här. Men som det är nu, nästan allt utgår från staten och det ger staten en oerhörd makt och så vill vi inte ha det. På tal om egentligen ingenting. Okej, fredagsfeeling, hur gick det med det då tycker du? Jag tycker väl sådär om jag ska vara ärlig.
Det är lite jobbiga nyheter att försöka få fredagsfeeling på.
Ja, det är det som vanligt tyvärr. Men vi försöker det nästa fredag. Vi hörs ju igen, du och jag Ludvig såklart och alla lyssnare. Måndag 09.00, då har vi Ludvig här i studion. Sen kör vi bara på en vecka till helt enkelt.
Absolut. Så ha en trevlig helg allihopa.
Ha en trevlig helg mot seger. Gå in på detfriasverige.se. Bli genast medlem om du inte är det. Titta på allt spännande som händer. Och såklart gå in på svegot.se/plus och bli plusprenumerant. Såklart fortsätt också läsa på Svegot. Tankesmedjan som det är nu för tiden. Där det dyker upp en hel del intressanta nyheter och tankar. Och allt möjligt under dagen. Jag heter, förstår ni, Daniel Peter Göran Frändelöv. Jag sitter i Elgarås, med mig hade jag Ludvig Delin och vi hörs på måndag igen 09.00. Ha nu en fin helg.